Så, välkomna allesammans och vi ska bege oss till Bibelns värld och det är den bästa världen därför att det är den sanna världen. Innan vi gör det, vi ska läsa två versar och de är hämtade från Romarbrevets 8:e kapitel. Verserna 31 och 32. Så här vi ber att du vill singa de här tankarna för våra hjärtan. Herre, vi vet ingenting så som vi borde veta det. Men vi ber just nu här att du talar till oss. Du bygger upp oss i den tro, den mått av tro som du har gett oss. Och vi vet att tron föds och aktiveras när vi lyssnar till Guds ord. Det är ett fantastiskt fenomen att bli uppbyggd i tro. Och Jesus, vi ber att ditt ord får ha fritt tillträde till våra hjärtan. Vi ber för allt det som tynger oss idag, allt det som står i vägen för oss på något sätt, tankar som upptar vår tid. Jesus, vi ber att du tränger igenom allt detta, ta bort det, fyller oss med din närvaro, med din kärlek, med ditt liv och med din sanning. Välsigna oss nu Jesus, i ditt namn. Amen. Så Romarbrevets 8:e kapitel och verserna 31 och 32. Vad ska vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son, utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Funkar det här? Gör man? Ja, okej. De här tankarna är väldigt underbara, därför att de säger helt enkelt att Gud är på vår sida. Och om det nu finns någon, och det gör det, som är emot oss, till exempel Satan, fallna änglarna, vissa människor, eller vad det nu kan vara, så har de inte en chans, därför att Gud är störst och bäst. Och det är liksom en retorisk fråga, det vill säga svaret är redan givet. Någon kan inte vara emot oss. Eller de kan, men de har ingenting för det. Och det är bara så uppmuntrande. Och sen gör han en jämförelse. Han säger att om han inte skonade sin egen son, utan utlämnade honom för oss alla, medan vi ännu var syndare, hur mycket mer ska han då inte välsigna oss nu, när vi är hans älskade barn? Så det vill säga, det är så att om han kunde dö för oss medan vi ännu var syndare, nu när vi är hans barn, ja, då kan han skänka oss allt med honom. Han har gjort det som är möjligt, eller det som måste vara tvunget att göras, nämligen att ta bort det som skiljer oss från Gud. Och när han har gjort det, då är han fri att välsigna oss med allt som tillhör honom. Så jag ska börja med att ställa en fråga här som ni kan svara på. Är det någonting som ni vet som Gud inte kan göra? Är det någon som kan vara sån här? Ja,
ljuga.
Gud kan inte ljuga. Där har vi en grej som Gud inte kan. Är det något annat som Gud inte kan? Vara oförstående. Ja, okej. Okay. Han kan inte det heller. Han förstår oss aldrig. Vad sägs som förändras? Synda.
Ångra sig.
Misslyckas. Här har vi 5-6 olika saker som Gud inte kan. Kort sagt kan vi säga att Gud kan inte göra någonting som står i motsats till den han är. Det vill säga hans karaktär och natur. Han är allsmäktig och han är suverän. Men han kan inte gå emot sin egen karaktär och natur. Och det är därför som vi är så glada och tacksamma att vi har inte en nyckfull Gud, om ni vet vad det ordet betyder, alltså sådär att Gud är på dåligt humör idag eller han förändras och så vidare, utan det han har sagt, det vet vi är så. Och därför så kan vi med stor behållning läsa hans ord, därför att det är sant. Så ni vet, den här världen bjuder på mycket olika saker. Både så kallade mardrömsscenarier, alltså där vi går igenom någonting och säger liksom, det kan inte bli värre än så här. Men också drömtillvaro. Vi tycker att alla bitar faller på plats. Liksom, och säger bara, tänk om det fanns en knapp att trycka på nu. Liksom. Så här ska livet se ut alla mina dagar. Faktum är att sådant är livet på något sätt. Det är lite upp, det är lite ner. Det är lite framåt, det är lite bakåt. Så är det också för troende. Det är inte så att när vi blir frälsta så lever vi ett fullkomligt perfekt liv. Upplever aldrig några svårigheter. Tvärtom. Svårigheterna finns där. Utmaningarna finns där. Det är egentligen inte skillnad, men vår attityd och syftet med det är väldigt annorlunda. Och vi är så privilegierade som troende. Så fruktansvärt privilegierade. Och jag skulle vilja säga att vi lever i en slags drömtillvaro. Om vi känner till de här sanningarna. Vad är det jag försöker säga? Jo, titeln på mitt budskap är tre saker som inte kan hända en troende. Okej? Okay? Tre saker som inte kan hända en troende. Och de är, för det första, synden kan inte vinna. Tron kan inte misslyckas. Och kärleken kan inte förändras. Så vi börjar med att synden inte kan vinna. Och om vi läser första Korinthierbrevets 15 kapitel. Och vill ni så får ni naturligtvis slå upp det. Om ni är snabbare än mig. Första Korinthierbrevet 15, 55-58. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden. Och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder. Och arbeta alltid hängivet för Herren. Eftersom ni vet att ditt arbete i Herren inte är förgäves. Som andra ord, synden kan inte vinna. Men säger man, vänta nu. Jag har sett många exempel på, kanske i ens eget liv och i andra människors liv, eller både och, att synden visst kan vinna. Att en kristen kan leva i nederlag. Att på något sätt hamna där synden tar överhand. Jag bodde för ungefär 24 år sedan, måste det vara, 1992, i Baku, Azerbaijan. Och det visade sig att jag bodde bland annat med pastor Matti och några andra killar där liksom, vi hade en stor lägenhet i stan. Och det kom alltid folk och gick där och så vidare. Och sen så, det slutade med att jag bodde alltid i hans rum. Och jag tyckte det var liksom, han väldigt frikostig liksom där. Han lånade ut sin säng och han hade ju sitt skrivbord där och allting. Och liksom, jag visste inte, han sov alltid någon annanstans liksom. Jag vet inte riktigt hur det hängde ihop. Men och sen fick jag reda på varför. Och det berodde på att en gång när han låg i sängen och sov på ryggen, så vaknade han mitt i natten och ser en stor råtta sitta på bröstet så här och stirra honom rakt i ögonen. Varpå han gav upp ett skrik och råttan försvann någonstans och den hittades aldrig mer. Så han tyckte inte om att sova på den här platsen. Och det var ju bra för mig då, för att då fick jag ju liksom ett eget rum där ingen ville bo, i det råttrummet. Där i det här rummet på skrivbordet så låg det en liten lapp. Och så stod det på den här lappen på engelska: If you play with sin, sin will win. Okej, okay, om du leker med synden så kommer synden att vinna. Och det är väldigt, väldigt, väldigt sant ur ett erfarenhetsmässigt perspektiv. Det vill säga att i min vandring med Gud så kan jag visst bli besegrad av synden. Och det görs jag väldigt lätt. Om jag flörtar med den, om jag tror att jag kan stå med ena foten i världen och ena foten i kyrkan som det brukar heta, så naturligtvis så kommer synden att vinna. Men jag talar inte om ett erfarenhetsmässigt perspektiv. Jag talar om ett ställningsmässigt perspektiv. Det vill säga att Gud har frälst oss från synden. I det ögonblick tron föddes i mitt hjärta när jag hörde evangelium och jag trodde på evangelium, så förklarar mig Gud mig rättfärdig. Och det är en domstolshandling, det vill säga den himmelska domstolen, som förklarar Gud med ett ögonblicksverk. Det är inte en livslång process. Gud säger, han är rättfärdig, inte därför att vi är det erfarenhetsmässigt, men därför att vi har trott på honom som gör oss rättfärdiga. Så synden kan inte slutligen vinna över oss. Synden, eller för mig, döden, var är din ord? Syndens makt kommer av lagen. Guds fullkomliga lag, Guds fullkomliga helighet uttryckt i en lag given till människorna som ingen kan komma ens i närheten av att uppfylla. Okej, vad gör Gud? Jo, han kliver in och blir till synd för oss. Det finns, man använder ett ord på svenska, jag säger det på engelska också för de som är imputed, men tillräknar brukar man säga på svenska, något tillräknar sig. Det finns tre stycken tillräkningar. Och den första är att all synd tillräknades Adam. Hur gick det till? Jo, om vi läser i Romarbrevet 5 kapitlet och verserna 12 till och med 14. Romarbrevet 5, 12 till och med 14. Så ser vi där att när Adam syndade, därför att Adam var huvudet för den mänskliga rasen, när Adam föll, då föll alla människor i Adam. Det var en sån här dominoeffekt. Så att hela den mänskliga rasen kom under synd. Och nu var synden tillräknad människan. Så varje människa, hur hemskt den låter, föds i synd. Det är någonting som människor brottas med. Nej, det är precis, vi föds som syndare. All synd, eller alla syndade i Adam och blev tillräknade synden. Vad gör Gud? Jo, han sänder sin son Jesus Kristus in i världen. Gud blev en människa i Jesus Kristus. Jesus kallas ibland för den andra Adam. I bemärkelsen att Adam syndade och hela mänskligheten kom under synden. Men Kristus kom in som den andra Adam. Och nu är han huvudet för en ny ras, en mänsklig ras, men en friköpt mänsklig ras. Så alla de som tror på honom får hans rättfärdighet tillräknad endast av någon. Vad läser vi här? Andra Korinthierbrevet 5:21 står det att han blev till synd för oss så att vi ska kunna få hans rättfärdighet. Och sedan står det i Romarbrevet 5, verserna 15-21, alltså samma kapitel som det står om att Adam blev till, eller att vi syndade i Adam, så står det att Gud, eller Kristi rättfärdighet, blir oss tillräknad. Så om vi kan hålla de här tre sakerna i huvudet så har vi lärt oss mycket. Först, all synd från Adam till den mänskliga rasen. Sedan all synd från den mänskliga rasen till Kristus. Och sedan betalar han priset för vår synd. Och ger oss nu sin rättfärdighet när vi tror. Så Adams synd till den mänskliga rasen. Den mänskliga rasens synd till Kristus. Han betalar för den. Sedan ger han tillbaks oss, till oss, rättfärdighet till alla de som tror. Så synden kan besegra oss i den här världen. Synden kan besegra oss i vår erfarenhet. Synden kan och kommer att besegra oss i vår vandring om vi ger utrymme för den. Men prisad vare Gud, den kan aldrig slutligen besegra en kristen. Det vill säga, har jag en gång fått hans rättfärdighet mig tillräknad, då tillhör jag honom för all evighet. Är det goda nyheter eller är det goda nyheter? Jag skulle vilja påstå att det är goda nyheter. Fantastiskt goda nyheter. Det är en sak som vi i vårt drömscenario kan glädjas åt. Att synden kan inte vinna slutligen över den troende och sända oss till helvetet, utan vi har seger i honom, och det är det han skriver om. Så uppståndelsen, den inkluderar alla de som är barn i Kristus. Jag älskar den här, i Kristus. Var är vi? I Kristus. Det vill säga att vi har fått hans rättfärdighet tillräknad. Vi är i honom. Det är inte vår egen rättfärdighet som vi står inför Gud med. Det är hans rättfärdighet som vi har fått som en gåva. Därför kan vi bestå i domen. Så det är en sak som inte kan hända. En annan sak som inte kan hända, det är att tron inte kan misslyckas. Och säger, men vänta här nu, det här låter ju helt tokigt. Först säger du att synden kan inte vinna. Ser vi någonting annat än synd där ute? Ser vi någonting annat än synd även i våra egna liv? Vi kämpar och vi strävar och vi strular på alla olika sätt. Men synden kan inte slutligen vinna. Men tron kan inte heller misslyckas. Okej? Okay? Vad betyder det? Andra Timoteus 2. Andra Timoteus 2. Vi tittar på det andra kapitlet, den 13:e versen. Nej. Jo. Blandade ihop första, andra. Där har vi det. Är vi trolösa? Han förblir trofast. Ty han kan inte förneka sig själv. Vem är det han skriver till? Troende. Är vi trolösa? Då förblir han trofast. Ty han kan inte förneka sig själv. Ibland talar människor om olika tro. Intellektuell tro. Icke-frälsande tro. Frälsande tro. Man har sina olika termer. Men det är inget fel på tro. Det finns massor av tro. Men problemet är att vi sätter den på någonting annat. Trons objekt måste vara Kristus. Om trons objekt är Kristus, då räcker det med tro som ett senapskorn. Och det står att om vi har så mycket tro, ja, då kan vi förflytta berg. I Matteus 17:20. Därför att det inte är tro på tro, utan det är tron på honom. Och det är en stor skillnad. I Lukas 18:8 så står det att ska Jesus finna tro på jorden när han kommer tillbaka? Det är intressant. Ska Jesus finna tro på jorden? Det betyder på något sätt att det som kommer att karakterisera den sista tiden är otro. Och är det konstigt när Bibelns auktoritet har undergrävts så mycket som den har? De senaste 150 åren så har man lyckats med konststycket att få alla kristna i princip att tvivla på att Bibeln är Guds ord. Och var kommer tron ifrån? I Romarbrevet 10:17. Att höra Guds ord. Om jag inte tror att Bibeln har en plats i mitt liv, utan den måste omtolkas och så vidare av människor, ja, då föds det ingen tro. Jag får ingen tro av att lyssna på människors utläggningar om varför skriften inte är Guds ord. Jag får tro genom att tro på att Guds ord är vad det säger att det är. Och i första Johannes 2:28 så står det att förbli i honom så att ni inte behöver skämmas vid hans ankomst. I första Johannes 2:28. Och det här ordet att förbli, det är meno i grekiska, inte en. En är prepositionen i. Det talar om vår ställning i honom. Här är det meno som betyder att förbli erfarenhetsmässigt i honom. Och vad innebär det att förbli i honom? Alla har vi en relation med Gud. När vi tror så har vi en relation. Vad är den relationen? Han är vår far, eller vår stora pappa, som vi hörde. Och vi är hans barn. Det är relationen. Men det betyder inte att vi har gemenskap med honom. Eller hur? Jag kan ju ha en relation med en förälder, eller en man, eller en hustru, eller ett barn, eller en kusin, eller en arbetskamrat, eller skolkamrat, eller vad det nu är. Jag är någonting, liksom, jag har en relation, men jag har ingen gemenskap. Och det är det han säger här, att förbli i honom, lev i honom. Men förblir vi trolösa, om vi är trolösa, då förblir han trofast. Det vill säga att det lilla mått av tro som någon gång föddes i mitt hjärta när jag hörde evangelium predikas för mig, den lilla tro använde jag för att tro på Jesu försoningsverk. I det ögonblicket förklarar Gud mig rättfärdig i den himmelska domstolen. Nu har jag en rätt ställning inför Gud. Synden kan inte vinna över mig slutligen. Den kan inte ultimat skilja mig från Gud i evighet. Och tron kan heller inte misslyckas. Om jag inte när den här tron, för det är samma ord som födde tron i mitt hjärta när jag trodde. Det är också samma tro som jag behöver för att vandra det kristna, eller vandra det kristna livet. Efesierbrevet 4:1 står att vandra värdigt den tro som ni har fått. Det vill säga, vi har en ställning i Kristus, men vi har också en erfarenhet som Gud vill gripa in i. Han vill att vi vandrar med honom. I Lukas 22:31 så säger, eller står det så här, att Satan har begärt att sålla er som vete. Han talar till Petrus och han talar till lärjungarna. Och han har sålla er som vete. Petrus sa när några människor lämnade Jesus i Johannes 6 kapitel. Då sa han så här, okej, vill ni också lämna mig, säger Jesus. Petrus säger, nej, varför skulle vi lämna dig? Det är du som har det eviga livets ord. Och sen säger han, jag kommer aldrig någonsin att lämna. Om de gör det, de här andra 11, så kommer inte jag att göra det. De andra 11 tänkte liksom, jodå, kommer inte heller att lämna honom. Så de var ganska självsäkra att skulle vi lämna den här mannen som vi verkligen tror är Israels messias, skulle vi verkligen lämna honom? Vi har sett vad de gör av de här miraklerna, vi har levt med honom, vi har vandrat med honom, vi har varit liksom, men när den dagen kom och vakterna tog honom och förde bort honom för att förhöras och sedan slutligen blir korsfäst. När den dagen kom, då sprang de åt alla olika håll. Och Petrus, som var med där, någon kom till dem, ni kommer ihåg historien, och säger att, men var inte du också med? Petrus, nej, jag vet inte vem den mannen är. Och han förnekade honom 3 gånger. Om vi nu talar om att misslyckas i vår tro, så även Petrus, ursäkta Petrus, liksom, David liksom, han begick äktenskapsbrott och Abraham han ljög om sin fru och Petrus han förnekade liksom. Tänk er stackarna som måste sitta där uppe liksom, och höra detta hela tiden om de nu. Men i vilket fall, vad jag försöker säga är att om tron misslyckades fatalt i någons liv, så har vi ett praktexempel på det. Kan det bli där att förneka honom, att jag känner honom inte ens? Och jag tänkte på verkligen vilken fantastisk Gud, om vi förblir trolösa som Petrus. Jag känner inte längre dig. Om Jesus hade kommit tillbaks, nu var han redan där, men om tiden hade tagit slut och det var dags för domen just då. Han sagt, du klarade dig fint Petrus, du följde mig 3,5 år och du kom nästan ända fram, men nu förnekade du det. Och jag hade bestämt att domen skulle lägga rum just då, så det blev inget. Hej då. Jag menar, liksom, vi tror att bara för vi slutar att tro i ett ögonblick. Jag är utan tro ofta. Liksom, jag ibland så får man bara ta den här boken och gå någonstans och bara börja läsa. Därför att genom ordet föds tro. Jag tänker så naturligt, jag tänker så mänskligt, jag tänker så felaktigt. Jag har inga tankar, ingenting stämmer. Och jag måste bara knalla iväg med den här boken någonstans och säga, Gud, jag har ingen tro, men kan du fylla mig? Och om vi förblir trolösa, då förblir han trofast. Fantastiskt. Tron kan inte misslyckas. Och då kommer vi till den tredje och sista punkten. Första var, synden kan inte vinna. Den andra var, tron kan inte misslyckas. Och den tredje är, kärleken kan inte förändras. Kärleken kan inte förändras. Jeremia 31:3. Och fjärran ifrån uppenbarade sig Herren för mig. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbliva över dig. Med en evig kärlek har jag älskat dig. I Malaki 3:6 står det att Gud förändras inte. Därför består Israel. De hade begått alla tänkbara synder. Men Gud sa inte till dem att jag älskar er om ni slutar med det här eller det här. Eller om ni börjar göra det här. Han säger, med en evig kärlek har jag älskat er. Och i Hebreerbrevet 13:8 så står det att Gud är densamma igår, idag och för evigt. Det vill säga att Gud är idag vad han alltid har varit. Gud kommer imorgon att vara det han är idag. Gud förändras inte. Jag kan ha full tilltro till hans ord som är för evigt fast i himlen. Och i 1 Johannes 4:8 står det att Gud är kärlek. Han är kärlek. Det är hans karaktär. Och jag tänkte på detta att Guds kärlek kräver aldrig en förändring. Den producerar en förändring. Känner igen det gamla uttrycket som pastor Stevens brukade säga. Guds kärlek kräver aldrig en förändring. Den producerar en. Och jag tycker det är så fantastiskt att vårt största och enda behov, det är egentligen att bli älskade av Gud. Vi försöker alltid ända ner från tårna att älska Gud. För vi tror att om vi älskar honom så kommer han att gilla det. Men Bibeln säger inte någonting om att vi ska älska Gud. Bibeln säger bara att vi ska låta honom älska oss. Och jag bläddrar här, 1 Johannes 4. I vers 10, 1 Johannes 4. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Så det är inte det liksom att Gud, är du inte glad att jag älskar dig? Nej, han säger, i detta är kärleken. Att Gud först älskar oss. Och det är exakt det som vers 19 säger, samma bok, samma kapitel. Vi älskar därför att han först älskar oss. Så med andra ord, här är ordningen. Vi låter oss bli älskade av Gud. När detta sker så får jag en kärlek till mig själv. Och när jag älskar mig själv så har jag också möjlighet att älska andra. Och säga, men det är fel ordning, för att vi ska ju egentligen älska andra först. Men lyssna vad det står. Eller vad Jesus skriver. När han säger att vi ska älska vår nästa så som oss själva. Så det betyder att vi måste älska oss själva. Men inte på ett själviskt sätt. Men Gud älskar oss. Vi älskar oss själva. Vi kan älska andra. Vi kan till och med älska våra fiender. Och tänk på hur det står i Matteus 11, verserna 28-30. Jesus talar till Israel som var under fariseernas undervisning. De hade lagt på dem ett ok. Ett ok av laggärningar. Att följa en tradition om hur man skulle uppfylla en lag som ingen kunde uppfylla. Och det var en tung börda som ingen kunde bära. Och han kommer med ett förslag och han säger, kom in under mitt ok, därför att det är lätt att bära. Kärlekens ok. Och som jag har förstått det och som jag har hört, så var det så att när de här djuren spändes fast under ett ok, så var det alltid ett djur som var ledaren, en oxe som liksom var ledardjuret, och de andra följde bara. Och han menar den här bilden att liksom, vi är sammanokade. Vi tänker att ett ok är någonting att man bär på något tungt. Men faktum är att det är tvärtom. Vi kommer under hans ok. Kärlekens ok. Han älskar oss precis så som vi är. Och vilken fantastisk sak som inte kan hända. Att Guds kärlek inte kan förändras. Och Gud disciplinerar sina barn, men disciplinen sker på grund av hans kärlek, inte utanför. Är ni med på den tanken? Disciplinen är på grund av Guds kärlek, inte utanför. Och det enda som kan förändra en människa i grund och botten, det är när man vet att man är älskad. Och vi älskar varandra. Vi säger det liksom. Men hur består den kärleken? När omständigheterna förändras, då förändras vår kärlek till människorna också. Men inte så mycket. Han älskade Israel rakt igenom sitt syndande under århundraden och generation. Han gav aldrig upp. Hans kärlek kan inte förändras. Och det är samma sak för oss som individer. Guds kärlek kan inte förändras. Och den kräver aldrig en förändring. Den producerar den. Och jag tror att när vi vet att vi är älskade, det finns ingenting som vi inte kan göra. Det finns ingenting som vi inte kan gå igenom. Vi tänker ibland, liksom, vad skulle hända om vi verkligen kom under förföljelse? Vad skulle hända den dagen när jag står inför en sådan här situation som Petrus gjorde? Jag förnekar. Vad händer när jag har låtit synden vinna över mig i den här världen, i det här livet. Och jag ligger utslagen någonstans fullständigt. Vad händer med det? Eller när jag tror att jag är så miserabel att Gud kan göra vad som helst utan att älska mig. Vad händer den dagen? Ja, de här sakerna kan inte hända. Det är det som är så underbart. Synden kan inte slutligen vinna över oss. Vi är i honom och den relationen kan aldrig upphävas eller förändras. Eller påverkas ens. Vår gemenskap med honom kan påverka. Inte vår relation. Han är vår far, vi är hans barn. Tron kan inte misslyckas. Den lilla tro som frälste mig, den tron kan växa. Och jag kan gå vandra med honom. Och jag kan lära känna honom mer och mer och mer. Men jag kan också leva ett liv utan tro. Den här världen har massa tro. Men man sätter den på fel objekt. Man sätter det på sina egna människotillverkade system. Vare sig de är politiska eller ekonomiska eller religiösa eller vad det kan vara. Och det har traditioner. Det har vi tro på. Eller oss själva som är så populärt med folk. Ja, jag tror på mig själv. Jag tror inte på mig själv. Det kan jag lova. Jag vet inte vem, om inte någon gav mig nästa andetag eller nästa hjärteslag. Jag vet inte ens hur hjärtat slår och hur jag kan andas, men jag gör det. Varje sekund, varje minut, varje dag är en gåva från Gud. Och jag kan vara trolös, men han förblir trofast. Därför att en gång trodde jag på hans evangelium. Och han sa, gör det så får du en frigång. Och hans kärlek kan inte förändras. Hur illa jag än tycker att mitt liv är, hur långt bort ifrån honom jag än har vandrat, så vet jag att han älskar mig. Därför att han har först älskat oss. Vi gensvarar bara till den kärleken. Om han kunde dö för oss medan vi ännu var syndare, skulle han då inte ge oss nu allt med honom när vi är hans älskade? Så det är en drömtillvaro att vi inte kan göra dessa saker. Gud kan inte ljuga, synda, förändras, misslyckas, vara oförstående och så vidare. Flera förslag av oss. Han kan inte göra någonting som går emot hans karaktär. Det finns många saker som vi kan i det här livet. Det finns många saker som vi inte kan. Livet går upp, livet går ner. Men detta vet vi med all säkerhet. Dessa tre saker kan inte hända i en troende. Synden kan inte slutligen vinna. Tron kan inte misslyckas. Och kärleken kan inte förändras. Herre, vi tackar dig för de här tankarna. Vi tackar dig för att du ger oss av din rika nåd dagligen, stundligen, Herre. Vi är enormt tacksamma. Jesus, det finns så mycket i denna värld som vill sträva efter att förstöra oss. Men vi kan vila i dessa ting, Jesus. Att det du har gjort, det består för evigt. Du dog för våra synder, du betalade priset. Du har gett oss evigt liv. Kan aldrig gå förlorade efter det att vi har trott på dig. Vi kan förneka dig som Petrus gjorde. Vi kan gå bort ifrån dig som de andra lärjungarna gjorde. Vi kan göra många saker i otro. Men du förblir trofast. Du gav oss löftet. Du gav oss gåva. Vi kan känna oss oälskade av oss själva, av andra människor. Och vi kan tro att du inte älskar oss. Men ditt ord säger att du gör det. Du älskar oss medan vi ännu var syndare. Innan vi ens hade trott på dig. Hur mycket mer ska du då inte älska oss nu när vi är dina älskade barn? Tre saker som den troende inte kan göra. Det som inte kan hända i en troendes liv. Om du är här idag, kanske aldrig har trott i ditt hjärta på detta budskap. Skjut inte upp. Säg inte att jag gör det imorgon eller när jag blir gammal. tro i ditt hjärta. Enkelt. Den helige ande verkligen gör detta budskap och säger att det är syndare som behöver bli frälsta. Och frälsningen finns bara i Jesus Kristus i Apostlagärningarna 4:12. Inget annat namn har givits genom vilket vi kan bli frälsta. Det är så enkelt att världen fnyser på näsan åt det och säger att så enkelt kan det inte vara. Men det är just i denna enkelhet som du frälser alla de som tror. Tack Jesus för det. Om du inte har tagit emot honom, bjud honom in i ditt hjärta. Be en enkel bön. Jesus, jag tror på dig. Jag tror att du var Guds son, världens frälsare som kom in i denna värld för att frälsa syndare, vilken jag är en. Jag tar emot dig Jesus som min personliga frälsare och ber att du förlåter mig min synd. Jag vill bli ditt barn. Du visar inte bort någon som ber den bön. Om du bad den bön, berätta det för mig senare. Om du bad den och lyssnade över internet, så skriv till oss eller hör av dig på något sätt. Börja gå i kyrkan. Hitta en församling. Väx i nåd och sanning om honom. Upptäck han som gav gåvan. Ta inte bara emot den. Upptäck också han som gav. Herre, vi tackar dig. Vi prisar dig Jesus för ditt underbara nåd. Det är en dröm till var. Här möter vi svårigheter. Här möter vi problem. Här möter vi motgångar. Men vi vet dessa saker. Vi vilar idag, Jesus. Herre, vi vill också bara ta ett ögonblick och be för de som finns här idag som kanske har bönämne. Kanske du behöver ett helande. Det kanske är fysiskt, men det kanske också är psykiskt, emotionellt, mentalt. Det kanske är ekonomiskt, det kanske är praktiskt. Du kanske behöver ett jobb. Du kanske behöver betala en hyra. Du kanske behöver en vän. Du kanske behöver någonting. Du kan möta människor Jesus. Och du gör det. I all enkelhet. I all enkelhet. Be den här bönen. Vidrör människors hjärta. Herre, du är en levande Gud. Vi kommer inte hit för att följa en tradition. Tror inte på traditionen, även om den kan vara fin och vara till nytta också. Vi tror på en levande Gud som möter oss i varje situation. Och Herre, vi är så tacksamma för den du är och det du har gjort. Och du längtar efter att få uppenbara dig själv i våra liv. Vi ber att vi skulle vara öppna för att du gör det, Jesus. Välsigna vår vecka. Det som ligger framför oss. Välsigna vår julfest om en vecka. Vi ber att många människor skulle bli vidrörda. Som kanske kommer utifrån. Som inte normalt sett kommer. Kommer för första gången. Kanske inte är troende. Herre, gör någonting stort där. Välsigna julen. Välsigna nyåret. Välsigna helgerna. Vi reser. Träffar släkt. Vänner. Herre, låt oss ha en möjlighet att öppna munnen och säga någonting som förändrar mig. Därför att det gör du här. Du är den ultimata verkligheten. En verklig värld vi lever i, men den är skapad av dig, den är fallen. Och bara du kan återupprätta. Det gör du när vi sätter tro till dig. Herre, vi tackar dig för de här tankarna. I ditt namn, Jesus. Amen. 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 Amen.